Det här är politikens specialfrågepodd.
Om Euro, Timbro och rödhåriga.
Och jag har svarat dig på den frågan. Och om du inte tål svaret så bör man heller inte ställa frågan.
Idag tänkte vi göra en lite specialfrågepodd. Vi brukar ju göra en fråga bara, men vi har fått in så himla många korta frågor. Så vi tänkte samla dem här i detta avsnitt och ge många svar.
Verkligen, visa att vi hör många av er kära lyssnare som hör av er, som vi älskar. Men också visa att effektivitet går att uppnå även i babbliga poddar.
Sveriges längsta podd.
Vi ska se om det här skulle kunna bli någorlunda tajt. Ska du eller jag ta första frågan, Maggie?
Tar du den?
Hej, tack för en bra podd. Kan det vara... Nej, så behöver jag inte läsa. Kan det vara så att det finns ett släktband mellan Sverigedemokraten Ludvig Aspling och Socialdemokraten Sven Aspling som var socialminister under Erlander och Palme på 60- och 70-talet? Gräv gärna och undersök detta, då Aspling inte är ett vanligt förekommande namn. Det skiljer säkert ett par generationer mellan dessa två med vänlig hälsning... Håkan Andersen.
Håkan. Ludvig Aspling är ju migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna. Han är född i Järfälla, Sven Aspling, som var socialminister och mycket annat. Bland annat partisekreterare. Han var ju född i Värmland. Så där har man ju ett potentiellt problem.
Man kan ju flytta.
Ja, det kan man. Och det har ju gått ett par generationer eller så. Vi tog kontakt med Ludvig Aspling för att reda ut det här. Han trodde inledningsvis att det kanske fanns ett avlägset släktskap. Så han gick till källan, sin mor, och återkom med svaret: vi har inget utrett släktskap. Så det, jag tror det är så långt vi kom. Inget utrett släktskap.
Okej, fråga nummer två. Det är Stefan. Han har börjat få ont i öronen för att du, Torbjörn, har börjat säga euro istället för euro. Han skriver: det signalerar flera saker för mig, bland annat det olyckliga svenska anammandet av allt anglosaxiskt och ointresse för utveckling av det svenska språket. Jag tror inte att det finns något annat land som inte valt ett uttal på valutan euro som inte anpassats till landets språk. Att SVT och SR valde euro för att det flyter på lättare i svenska tyckte jag var förnuftigt. Det kan förhoppningsvis också bli det uttal som dominerar helt, bara vi kämpar på för att undvika den anglosaxiska variant som verkar ha satt sig hos många som inte reflekterar över självförvållad kulturimperialism. Snälla, välj inte den vägen.
Välj inte. Vilken väg vill du välja, Maggie?
Alltså jag valde tidigt euro, alltså under folkomröstningen.
Ja.
Då gick jag väl typ i gymnasiet och just jag minns det. Att jag uppfattade det som mer intellektuellt.
Och jag kör ju skojsigt euro för att det tyska teuro, att det här rimmet liksom, att det blev så dyrt.
Du jobbar med tysk imperialism?
Ja.
Möjligen skulle jag kunna tänka mig euro, som mina kusiner brukar säga när de var små barn i Frankrike.
Eller
där säger man väl euro?
Jo, men de sa euron.
Okay.
Men får jag slå ett slag för det fanns ju en fantastisk, underbar äventyrsfilm när, kanske inte vi var små skulle jag vilja säga, men då var det när man sa att det skulle heta ecu. Och det handlade om att sno massa ecun. Nu kommer jag inte ihåg, så här, typ med iskall brick eller något sådär. Det var helt magiskt i alla fall.
Vad då hade det med valutan att göra?
Ja, alltså det var liksom precis. Det hade ju,
skulle ett tag heta ecu.
Ja, det var innan det här andra namnet kom. Och då så stal man massa ecu, och det där tyckte jag var, det där var fantasieggande, för de hade massa så här i den.
Men alltså, varför har du ändrat dig, Torbjörn?
Nej, det är nog bara för att jag har varit för mycket i Bryssel eller läst för mycket engelskspråk i EU-prosa. Men jag har några riktiga dilemman. Det första är ju, när man säger euro, då känner man sig som Göran Persson. Det är det som är min konnotation. Göran Persson i folkomröstningen. Och det känns inte fräscht.
Inte uppdaterat.
Förlåt,
inte.
Göran.
Ja.
Nej, det känns inte uppdaterat. Okej, det andra är ju att det blir liksom så komplicerat. Vad då ska det heta? Eurobonds? Eller då euroobligationer?
Ja.
Ja, men det heter ju inte gärna Europa.
Ja, men, det heter ja, ju men inte, lite heter det väl det.
Det heter
väl
inte Europa? Europa.
Ero, ska vi säga Ero?
Det är ju där, och lyssnaren föreslår ju faktiskt något som är rimligt. Mm. Nämligen att vi, jag då, för det är mig han bannar, ska uttala det som man gör i Finland. Hur när man talar då? Svenska i Finland. Ja, som jag förstår honom så med diftong, alltså. Euro.
Alltså euro. Mer betoning på...
Euro.
Euro.
Euro. Euro.
Inte, alltså
det finns
inte
inga
euro.
V. För någon, när euro. I livet, Henrik Torhammar, Europa. Har du använt V när du pratar om Europa?
Nej, aldrig så.
Nej, så varför har vi hittat på det i det svenska språket? Ska euro. Det vara utveckling?
Vet du vad, men vi älskar ju, för det är ju alltid lite adelsbetonat. Det är alltid, det är tjusigt, det är klassiskt, det är statushöjande. En finlandssvensk, jag står över de andra. Euro.
Ja, alltså precis som när vi säger Europa.
Euro. Jag försökte säga det på skånska.
Euro.
Alltså, euro. Mer
och då är ju det lite svårt att säga snabbt. Så då blir det ju till ett V. Mm. En så kallad, heter det assimi... Nej, det, ja. Det fick man lära sig på latinet i skolan.
Det skulle vara korta frågor här. Korta svar.
Så jag tror att det är frågan.
Men jag vill bara säga att jag håller med Stefan. Mm. Jag tycker att det är ett förfall och att det gör ont.
Torbjörn, ge tillbaka, ställ läs nästa fråga.
Ja, nästa fråga. Var det där verkligen ett svar på frågan?
Ja.
Euro. Maggie Strömberg, vad är det som gör att du är så himla intresserad av Miljöpartiet? Du har ju till och med skrivit en bok om partiet.
Det är ett enkelt svar på den frågan. Jag är inte himla intresserad av Miljöpartiet. Om man kan fråga Märta Stenevi, tidigare språkare för partiet, hon skrev ju en bok nyligen. Då skrev hon så här...
Om att du är så intresserad av Miljöpartiet?
Då skrev hon så här... Maggie Strömgren är en journalist som för länge sedan följde Miljöpartiet nära. Och det är en ganska sann beskrivning. det var förutom då att efternamnet blev fel. Men man kan inte begära allt.
Nej, det kan man inte.
Men sanningen är så här. När jag precis hade flyttat till Stockholm, jobbade som politisk reporter på tidskriften Fokus, eller nyhetsmagasinet Fokus. Då var Johan Hilton, som idag är kulturchef på GP och tidigare känt Henrik Torhammar nära, då var han förläggare på Atlas, eller förlagschef på Atlas, och frågade mig om jag ville skriva en miljöpartibok för att han tyckte att det var ett så intressant parti. Och jag blev så otroligt smickrad av den frågan, ung och dum som jag var. Mm. Så jag sa ja. Och sen följde jag Miljöpartiet väldigt nära, liksom väldigt nära i många år. Minns bland annat ett internt möte som jag var på där partisekreteraren Anders Wallner sa kära miljöpartister och Maggie när han skulle hålla sitt tal. Men jag gör inte det längre och mitt intresse är inte så stort.
Vi har också fått en fråga från Sixten Sjölund. Han undrar, hur många procent av alla centerpartister är egentligen smålänningar? Och så undrar han vidare, hur många procent är egentligen rödlätta smålänningar? Det hade varit trevligt om ni hade kunnat göra en riktig djup research där ni kan komma med ett svar på hur sannolikheten ser ut för att en centerpartist ska vara smålänning och rödhårig, eller rödhårig.
Mm.
Mm.
Från varken en smålänning, rödhårig eller centerpartist.
Nej, det var Sixten tydlig med att han inte var.
Alltså vi har ju gjort ett avsnitt om rödhåriga centerpartister.
Mm. Ja.
Det blev ju bråk om definitionen av rödhårig.
Ja.
321 viskar producenten här.
Nummer 321.
Ja, om man vill gå tillbaka.
Och när det blev bråk så lade du ner dina forskningsinsatser istället för att intensifiera dem, eller?
Men det finns ju ytterligare ett problem med Sixten skriver ju ett antal exempel då. Lövhatt, Wiesner, Tand Ringqvist, Olofsson. Olofsson är väl inte smålänning?
Nej, det kan man verkligen inte säga.
Och det vet inte om alla. Men också. Just med Anna-Karin Hatt så är det ju också strid mellan Halland och Småland.
Ja.
Var hennes hylte egentligen ligger. Ligger ju det ena som landskap och det andra som län eller vad det är. Ja. Det är något liksom, det är stökigt. Varje gång man skriver om det så hör folk av sig. och vill claima. Nej, jag kan inte svara på den här frågan faktiskt. Nej. Men frågan är hur många som är smålänningar, så är det ju ganska, det är ju ett starkt fäste, så kan man ju säga.
Ja, i alla fall i att producera framstående namn.
Men procent, jag kan inte ge det.
Nej.
Då är vi redan klara. Då kanske
det finns en fråga till.
Okay. Ja. Nej, jag menar att vi var klara med den frågan.
Jättedåligt svar, förlåt Sixten.
Ja, men...
Men det finns gränser för vad man kan göra som journalist.
Precis, det är så här. Det är också ett effektivt sätt att inte riktigt besvara frågorna. Men man kan gå vidare ändå. Kan vi inte ha en sån här, vi anser motionen därmed besvarad. Och så slår vi som de gör på...
Du har varit på kongress här,
ja. Jag påstår inte att ni är partipolitiskt bundna, men jag kan ändå konstatera att ni verkar ta del av fler Timbro-poddar, Timbro-rapporter med mer än motsvarande alster från andra intresseorganisationer som bildar opinion. Tankesmedjan Fores, Arena Idé eller Tiden, bara för att nämna några. Okej, och sen så här, ni är ju inte public service, ni behöver inte ha det här liksom strikta kravet, men hur resonerar ni kring de här små valen och formulerna som ändå för en lyssnare framstår som tydligt att just Timbro är flitigt återkommande i er podd, undrar eller hälsar Carl Posse.
Vad har du till ditt försvar på Timbro, Henrik?
Och det här är ju problematiskt för att de ligger så himla nära och har väldigt mycket olika saker som de bjuder in till.
Alltså att deras lokaler ligger geografiskt nära vår redaktion.
Precis, så att det är liksom lätt att gå förbi där, gå in, plus att det är också så här, det är idéfrågor, det är ofta så här, nu ska en sverigedemokrat stå där och det är en stor grej, eller nu så ska moderater hata på sverigedemokrater. Det är mycket av det som är liksom i fokus för just den här regeringens frågeställningar, men man kanske lyfter upp det till en nivå, de har skandaliserade PM Nilsson som chef, det, liksom, det finns alltid någonting kul liksom, man blir alltid, det blir alltid något härligt tjafsigt när man är där.
Det här kanske är en hård beskrivning, men min känsla ändå att om man tittar på typ förlagsverksamheten hos Arena och Timbro, så finns det hos Timbro ganska mycket som går rakt in i liksom de politiska konflikterna och politiken på högersidan just nu. Diskussioner kring integration till exempel. Vi har pratat mycket om Douglas Thors integrationsbok med fortfarande. Medan på Arenas bokförlag känner man kanske lite att det är så här, ganska mycket liksom folk som pratar om hur det var förr i tiden. Alltså, det är lite så här, någon skriver sin biografi. Liksom, lite, inte riktigt lika så här och nu aktuellt. Nej, men jag vill ändå med det säga att jag, nu spelar vi in det här lite veckan före det publiceras, så att när det här sänds kommer jag redan ha varit där, men ikväll ska jag gå på Katalys, Cogito och Arenas panelsamtal om liksom.
Och Cogito är ju
Miljöpartiets tankesmedja.
Precis.
Och det, så att, ja. Det här kommer kanske nämnas framöver. Men visst är det så att liksom Katalys pratar vi en hel del om.
Alltså Suhonen, på något sätt så här, vilka är det som är effektiva marknadsförare? PM Nilsson och Daniel Suhonen. Och grejen är att ibland får man ju också Daniel Suhonen för att PM Nilsson bjuder in Daniel Suhonen till
Katalys och Timbro gör ju rätt mycket gemensamt på bokmässan till exempel. Så.
Eller den där gången, den fruktansvärda gången när PM klädde ut sig till Suhonen.
Just det.
Och liksom hade på sig typ ett fejkskägg och låtsades vara Daniel Suhonen och gav liksom sin skarpa Suhonen analyset av olika förslag.
Även Fores har ju vid vissa tidpunkter gjort en del som har legat liksom mer i
det ska
tid
vi säga,
som vi har pratat om.
Centerpartistiska eller gröna liberala.
Men vi pratar jättemycket mer om Timbro, det är sant.
Men
ni verkar så babbliga i det här svaret. Det finns ju ett jättekort svar tycker jag. Om jag får ordet. Tack. Timbro är ju dubbelt eller tredubbelt så mycket större som varje av de här annan enskild producent av tankar och innehåll. Alltså producerar de ju betydligt mycket mer, vilket ökar sannolikheten för att det ska vara intressant. Det är ju det liksom riktiga svaret över tid. Timbro har mycket mer pengar.
Ja, och de har ju en liksom pressekreterare som säljer in allting. De skickar ut alla sina böcker.
Ja, de ger väl ut mycket fler böcker än de andra och rapporter och har seminarier.
De har ett väldigt stort bås, vad heter det, monter på bokmässan.
Ja, det finns ju mycket Timbro skit vi absolut ignorerar. Om man säger så.
Ja.
Förlåt, Timbro då. Alltså, jag menar, det är mycket bland den här utgivningen och alla seminarier, så finns det mycket som vi finner irrelevant eller tråkigt eller inte intressant.
Men det spelar ju också roll att personer går rätt mycket mellan Timbro och regeringskansliet. Alltså det finns ju något i liksom relevansen.
Och det är väl det andra korta svaret. Det finns en stor fråga politiskt i vår samtid, tycker jag.
Klimathotet.
Jag menar inte sakfråga på det sättet. Utan frågan om vad är det som är höger i dagens samhälle? Vad är det att vara höger? Högern är ju i fullständig omdefiniering i väljarstöd, i vilka frågor som anses viktiga, i kulturell stil, ja, you name it. Och där utgör ju Timbro som liksom då idéproducent sedan 50 år sedan i högern en rätt viktig värdemätare. Hur långt har de gått i sin radikalisering? Och hur långt har de valt att inte gå? Den sortens frågor är ju rakt in i den där stora övergripande samtidspolitiska frågan, tycker jag.
Kan man inte skicka med, liksom vända lite på det här, att vi ska inte behöva ta emot kritiken för det här. Vi kan väl säga för det första att...
Du vill skylla på någon annan?
Absolut. Vet du vad? Svenska väljare, ni får väl göra lite andra val än att ge oss just den här regeringskonstellationen där Timbro blir väldigt intressant att följa. Så ett, upp till er. Och två, vad är det med er fåniga lilla arbetarrörelse, vänstersidan, de gröna? Ni får väl skaffa lite pengar där. Ja, jag vet inte hur de där Timbro har fått tag på sina resurser, men så himla svårt kan det väl inte vara att bara liksom ha jättemycket pengar. Nej. Lokaler väldigt centralt nära medieredaktioner.
Alltså det har väl flera av de andra också, Henrik. Så det här med geografiska avståndet, det
känns
tror jag inte
svag.
Är ett starka argument.
Du har
faktiskt
ju en cykel.
Men ett annat argument, men det är ju bara en effekt av storleken och traditionen. Sverige har ju en statsminister som har jobbat på en tankesmedja. Och det är ju inte Fores eller Arena eller Katalys som Sveriges statsminister har jobbat på. Jag tror inte att någon tidigare svensk statsminister har jobbat på en tankesmedja. Någon av de andra i alla fall. Men liksom, Timbro har ju en särställning.
Och den tankesmedjan som han har jobbat på är...
Ja, han har jobbat på Timbro förstås.
Jaha, jag trodde du skulle säga att det var typ Svensk Tidskrift eller något konservativt eller någonting. Nej.
Ja, han har varit suttit i redaktionen på Svensk Tidskrift också, Ulf Kristersson. Men han har ju varit anställd på Timbro.
Det här var väldigt många frågor. Det var en sorts svar.
Vissa svar.
Ja, så jag vill bara säga, stora frågor, små frågor, allt är välkommet. Men hur ska vi få ta del av dem?
Politiken@svd.se. Jättebra adress.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.